Men nu så tänkte jag att jag ska prata om Simeon. Det är en person i Lukas evangeliet, kapitel 2. Som är en del av julberättelsen. Julen, eller advent snarare, det betyder ju ankomst. Det betyder att vi väntar på Jesus. Vi förbereder oss inför julen. Ni vet, man är hemma. Igår i alla fall så höll Annika på att stryka röda gardiner. Hänga upp. Göra i ordning någon slags ljusgrejer. Vi bar ner grejer från vinden. Plockar upp saker. Adventsljusstakar. Små minigranar. Jag vet inte allt vad som finns i de där lådorna. Men jag antar att ni också har så här. Vid den här tiden på året. Då börjar man förbereda inför julen. Man plockar fram grejer. Man gör i ordning. Man gör fint. Man gör om lite i hemmet. Liksom. Det här är liksom också en del av på något sätt julens budskap. Att nu kommer Jesus. Nu väntar vi på honom. Nu längtar vi efter honom. Och vi förbereder oss inför hans ankomst. Han kom ju för 2000 år sedan. Men faktum är att det här med advent, ankomst, att vi väntar på honom igen fortfarande. Det är ju, vi väntar på honom också. Vi vet ju att han ska komma tillbaka en dag. Så att även vi behöver förbereda oss inför Jesus ankomst. Och hur gör man då det? Jo, på Bibelns tid så fanns det många som det faktiskt står om att de väntade på Jesus. Känner ni till några? Hanna. Hon var varje dag i templet. Jag räknade på det i morse. I 60 år tror jag. Om man tolkar det rätt. I 60 år. Varje dag i templet. Och vänta. Snacka om tålamod liksom. Hon väntade på Jesus att han skulle komma. Och så står det att hon ägnade tiden åt bön och fasta. I 60 år. Det är ganska länge. Någon mer? Jag tror det står om Josef från Arimatea. Och så står det om Simeon. Att han väntade på Jesus i templet. Vi ska kolla vad det står om honom. Ja, innan Simeon så står det om Josef och Maria då. Och när tiden var inne för deras rening enligt Mose lag tog de med honom upp till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren, som det så skrivet i Herrens lag. Varje förstfödd son som öppnar moderlivet ska räknas som helgad åt Herren. De skulle också ge det offer som är bestämt i Herrens lag, ett par turturduvor eller två unga duvor. Ja, det här är när de, ni vet, Josef och Maria befinner sig i Betlehem och Jesus har fötts och allt det där. Och så ska man då vänta 40 dagar och sen ska man liksom gå med sin förstfödde son till templet och göra någon grej där. Offra. Egentligen står det faktiskt i Moseboken att man ska offra ett lamm och en duva. Men det står i den texten att de som inte har råd med ett lamm kan ge två duvor istället. Så här ser vi faktiskt Josef och Maria var fattiga. Det kallades nämligen för ett fattigmansoffer. Att bara ha råd med två duvor. Och någonting med det där har jag fastnat för. Därför att Josef och Maria, för dem verkar det ha varit viktigt att liksom leva för Gud. Trots att de inte hade så mycket pengar. Och jag vill visa en till sak här. Och jag tror att det är nästa bild om jag har tur. Ja, det här är Google Maps. Från Nasaret uppe i norr ner till Jerusalem. Vet ni förresten varför man säger ofta att de gick upp till Jerusalem? När Jerusalem ligger typ längst ner. Någon som vet det? Dagens kuriosa. Onödigt vetande. Varför står det alltid i Bibeln att de gick upp till Jerusalem? Gunilla vet. För att det ligger på en höjd, precis. Så nu fick ni veta något som ni egentligen inte behövde veta. Men Josef och Maria bodde ju i Nasaret normalt sett. Nu var de befann sig i Betlehem, det är bara precis strax under Jerusalem. Så det var inte så långt. Men det står om dem att de varje påskhögtid gick till Jerusalem. Vet ni hur långt det är mellan Nasaret och Jerusalem? Om man ska gå. Det står ju där. Ja, precis. 31 timmar, va? Det är lite närmare om man ska gå raka vägen. Men då var man ju tvungen att gå genom Samarien, vet ni. Och det gjorde de inte, judarna som bodde i Galileen. För de gillar inte samarierna. Så de gick runt den promenadsträckan. Och det här är alltså idag, eller Google Maps, om man skulle gå den här sträckan idag. Jag vet inte exakt så om det var samma på den tiden, men ungefär. Så om du då går, säg 8 timmar om dagen, så tar det 4 dagar att gå till Jerusalem. Och att gå 8 timmar per dag, hur många här inne skulle orka det? Är ni med? Det är en ganska stor grej att ta med sin familj på. Och tänk då att Josef och Maria också var tvungna att stanna hemma från, eller inte gå till jobbet. Och bara att gå fram och tillbaka skulle alltså ta 8 dagar om du gick ordentligt. 8 timmar om dagen. Det är alltså mer än en vecka. Och så ska du ju vara i Jerusalem också. Så räkna i alla fall kanske med 2 veckor som du är borta från ditt jobb. Som du måste ta in på hotell eller något sånt. Du måste betala, köpa mat. Ni vet, det är ingen liten grej för dem att varje år göra sån här grej. För en fattig familj dessutom. Är ni med? Det jag försöker komma fram till är att Josef och Maria är en förebild för oss i det avseendet. De hade inte så mycket pengar. Men de avsatte verkligen tid och ekonomi och allt sånt för att få göra det som de... Det som var viktigt för dem i deras tro. Och det tror jag vi kan lära oss någonting av. Att även om man inte har så mycket pengar. Okej, jag har inte råd att offra ett lamm. Men jag kan offra en duva. Liksom. Att man, för dem var det viktigt att få tjäna Herren. Så de avsatte liksom tid, engagemang och pengar för det. Och så kommer vi då till Simeon. För nu går de då till templet i Jerusalem, Jesus. Och där står det så här i vers 25, kapitel 2. I Jerusalem fanns en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst. Och den helige ande var över honom. Av den helige ande hade han fått en uppenbarelse att han inte skulle se döden förrän han sett Herrens mode. Ledd av anden kom han till templet. Och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som man brukade enligt lagen, tog han honom i sina armar och prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, så som du har lovat. För mina ögon har sett din frälsning som du har berett inför alla folk. Ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel. Ja, här har vi då Simeon som får bli våran person idag att försöka lära oss någonting av. Och han har alltså väntat på Jesus och äntligen kom han. Det står inte hur länge han har väntat. Men det verkar som att han har väntat länge. För han har fått ett löfte från den helige ande att innan han dör så ska han få se Jesus. Och nu när han då får se Jesus så säger han: okej, äntligen kan jag få dö liksom, i princip. Äntligen, nu kan jag få gå hem i frid. Så det är som att han verkar vara rätt gammal och bara: kan den där Jesus komma någon gång så att jag kan få gå hem i frid liksom. Så han har väntat länge förmodligen på Jesus. Men hur har han då gjort i väntan? Vad är det han har förberett? Vad är det han har i sitt liv förberett inför Jesus ankomst? Och de sakerna tänker jag att man kan lära sig någonting av. Och det är 4 saker. Jag ska se om jag har det på en bild där. Nummer 1, det står att han var rättfärdig. Och nummer 2, att han var gudfruktig. Vad är det för skillnad på de 2? Jo, jag ska bara ta det lite snabbt, för det är de andra 2 sakerna jag vill fastna vid. Gudfruktig innebär ju att han var, försökte leva rätt enligt Gud. Han gick till templet, han läste sin bibel, han bad sina böner, han försökte helga sig och ni vet. Gudfruktigt liv, ett fromt liv. Så det är liksom den första lärdomen från Simeon. Lev ett gudfruktigt liv i väntan på Jesus. Gå till kyrkan, läs bibeln, be och så vidare. Det andliga livet. Rättfärdig, det ordet i det här sammanhanget syftar mer på ett rätt liv till människor. Han var en rättvis man. Han gjorde det som var rätt. Han behandlade människor rätt. Liksom. Så det är ju lärdom nummer två då, även om det står först där. Men ni fattar vad jag menar. Lev ett rätt liv inför människor och inför Gud. Det gjorde han. Han var både rättfärdig och gudfruktig. Behandla människor med respekt. Var god. Var en sund, god medmänniska helt enkelt. Det gjorde han. Men så var han också att han väntade. Han hade fått det här ordet från Herren. Han hade fått någonting från Jesus, eller från Herren, på sitt hjärta. Den helige ande hade förmodligen för länge sedan sagt någonting till honom. Lagt ett ord på hans hjärta. Är det någon som känner igen sig i det? Att Gud har lagt någonting på ditt hjärta. Tänk på det en liten sekund. Har Gud lagt någonting på ditt hjärta som han vill att du ska göra för honom? Kanske att du ska gå in i tjänst för honom. Kanske att du ska starta ett projekt i kyrkan. Kanske att du ska leda en viss person till frälsning. Kanske att du ska be för ditt barnbarn. Att du ska få se något hända där. Kanske att du ska få göra någon grej för Herren. Vem vet? Jag vet inte. Men då är lärdomen här. Att fortsätt vänta. För Gud kommer att uppfylla sitt löfte. Vet ni vad det första Gud la på mitt hjärta var? Jag var 18 år och hade mött Jesus och börjat gå till kyrkan. Vet ni vad det var? Jag borde ha sagt det, för det är ändå ganska betydelsefullt för mig. Vet ni om jag har gjort det? Vad var det första Gud la på mitt hjärta att jag skulle göra? Ingen som har aning? Ja, då har jag kanske inte sagt det då. Att åka till Nepal och berätta om Jesus. Och vet ni vad jag gjorde då? Jag tittade så här jag bodde i Linköping då och gjorde lumpen. Och så tittade jag så här vad finns det för bönemöten i kyrkorna här i Linköping? Och så såg jag att i Ryttargårdskyrkan så hade de en så här onsdagsbön på morgonen eller någonting sånt. Så jag gick dit och så var det jag och några äldre damer som samlades för att be. Och så sa jag till dem så här: jag vill att ni ber för mig, för Gud har lagt Nepal på mitt hjärta. Och då, alltså fattar ni hur otroligt det här är? Då var det alltså en av de äldre damerna. Hon hade varit missionär i Nepal. I hela sitt liv. Och jag bara, huh? Alltså, man är inte van vid såna här gudomliga sammanträffanden. Men man bara, wow, okej, vad häftigt. Du måste berätta allt för mig liksom. Jag längtar efter att få komma till Nepal och berätta om Jesus. Vet du vad hon sa till mig? Nej, det går tyvärr inte. Nej, va? Varför inte då? Alltså, nej, det är ju fängelse på det alltså. Det går inte. Det finns inga missionärer i Nepal. Det är förbjudet. Det är olagligt. De sätter dem i fängelse. Så tyvärr, du kan inte åka dit. Jag bara, va? Vad säger du? Alltså, vad tråkigt. Menar du allvar? Ja, det går inte. Snacka om att sänka någons grej liksom man fått från Herren. Så jag bara, jaha, men alltså, vart ju jätteledsen och besviken liksom. Och hur kan Gud lägga en sån där grej på mitt hjärta? Och ni vet, så träffar jag äntligen någon och då säger hon att det inte går. Jaha, liksom. Så jag fick ju bara, jag hade ju ingen, kunskap om sånt här. Och jag visste ju inte så mycket om hur mission funkar och sådär. Så jag fick ju väl bara släppa det då. Liksom, och satsa på annat. Och så vidare. Och så gick livet vidare. Men vet ni vad som hände? När Gud lägger en sån här sak på ens hjärta, då gör han det inte för att du ska bli besviken och ge upp. Då gör han det därför att han kommer uppfylla det. Du kommer inse att en dag så får du stå där i Nepal och ha döpt en person. Ser ni här? Det här är jag, är någon slags pöl i ett berg uppe i Nepal. Det var några år sedan och kilon sedan. Men det hände. Det var bakgrunden till historien. Det är att jag fick åka till Nepal. Av olika skäl. Jag har varit där massa gånger nu. Och vid ett av de här tillfällena, då var det en ung kille, den här killen här. Han hade lyssnat på den radiostationen som jag samarbetar lite med. Och de undervisade, alltså det var en kristen radiostation. Han hade lyssnat på den. Och han har ringt till radiostationen och sagt att han ville bli frälst. Han var buddhist, tror jag var. Och den här radiokillen som hade fått det här samtalet, det var han jag kände. Och han sa, jag har aldrig lett någon till frälsning, jag vet inte hur man gör. Kan du hjälpa mig, Christian? Och jag sa, såklart jag kan. Liksom. Man anar Guds tanke. Liksom. Så han fick komma och så träffades vi och så gick jag igenom hur man blir frälst och kristen och allt sånt. Och så sa han, och så blev han frälst. Och så sa han till mig, jag vill att, och han, det intressanta är, han är alltså den första som blev kristen i hans region. Det fanns inga kyrkor i hans region där han bodde. Det fanns inga pastorer, det fanns inga andra kristna. Det fanns ingenting sånt. Han är den absolut första. Och han sa till mig, jag vill bli döpt i min, där jag kommer ifrån. Det har aldrig blivit någon döpt där förut. Jag vill vara den första. Liksom. Jag vill inte döpas här i Kathmandu i huvudstaden. Jag vill bli döpt där hemma. Så vi fick åka över hela Nepal. Vi fick åka upp i ett berg. Och sen när vi kommer upp på berget, så långt som bussen kör, så fick vi gå ut, bland, liksom, ut på, längs, på en väg längs, liksom, bort till andra änden någonstans. Och sen ut bland risfälten i såna här terrasser, ni vet. Bland dem, tills vi kommer till en liten hydda. Och där bodde hans mamma. Och han hade lett henne till frälsning också. Och hon ville också bli döpt. Så jag fick döpa henne. Hon var förlamad i kroppen. Och hade haft problem med alkohol. Men han hade lett henne till frälsning. Hon hade slutat med alkoholen. Och nu ville hon bli döpt. Så jag döpte henne. Och sen sa han till mig, det finns en pöl med vatten, så att säga, där nere, nedanför berget. Där vill jag bli döpt. Så vi, han och jag och min andra vän där, vi gick ner för berget och till den här pölen. Och där hittar vi liksom en slags damm. Så kliver man i vattnet och så känner man hur små fiskar simmar upp med, längs med byxorna. Men tänker, vad får jag för sjukdomar nu? Men det var det värt. Han blev döpt. Och jag tänker det, att vi väntar på Herren. Därför att han är trofast. Han kommer uppfylla det som han lägger på ditt hjärta. Om du fortsätter att vänta på Herren. Fortsätter förbereda dig på det uppdrag du har fått. Fortsätter tro på Herren. Fortsätter be över det. Och fortsätter vänta. Hanna, vad väntar hon? I 60 år. Jag fick vänta, jag vet inte, 15. Det var länge, tyckte jag. Och jag hade släppt det. Jag hade slutat tro på det. Men det hade inte Gud. Man lyssnar på Herren och väntar. Och det är min nästa punkt. Min sista punkt. Man lyssnar på Herren. Det står att Simeon lyssnade på den helige ande. Har ni hört den helige ande någon gång? Det är svårt att veta hur låter det. Men bara som en enkel sak. När Gud lägger sådana där saker på ditt hjärta, då tänker jag att det är delvis så den helige ande talar. När han lägger något på ditt hjärta som han vill att du ska göra. Och du känner så här, det här vill jag göra för Herren. Jag känner det i mig. Och det Simeon hade fått, att vänta på Jesus ska komma till templet. Och när han kommer ska du välsigna. Liksom. Han visste det. Han hade fått det från den helige ande. Och han kände att det var rätt. Och han väntade. Han lyssnade. Kommer ni ihåg den här? Ni har säkert läst vad jag skrivit på Facebook. Men ni får höra det nu ändå. För jag tycker det här är så otroligt stort för mig. Ni anar inte. Ni vet, inför varje predikan som jag håller här. Då ber ju jag, givetvis. Och jag förbereder mig. Och jag frågar Herren, vad ska jag predika? Och så ibland ger han ett ord. Eller en tanke. Det här, kristen, ska du predika. Och då försöker jag göra det. Och om ni kommer ihåg det, för nästan exakt ett år sedan nu. Så fick jag samma budskap 3 söndagar i rad. Kommer ni ihåg det? För det var ju så lustigt att jag fick det så. Ja, men första gången, det var inte så konstigt. Jag frågade Herren och det jag fick var att vi ska gå in i tjänst för Herren och tjäna honom igen utifrån de gåvor vi har. Typ så. Och så predikade jag det. Det var inget konstigt, för att vi hittade tillbaka till varandra efter corona-uppehållet. Och nu måste vi hitta tillbaka till att tjäna Gud igen. Typ så. Men det lustiga var att nästa söndag när jag skulle predika så fick jag samma budskap igen från Gud. Att jag ska predika. Och då börjar man ju tänka så här. Har jag slutat förstå hur man hör? Hör jag fel? Alltså man börjar tvivla på sig själv. För jag har verkligen bett och jag upplever starkt. Det här vill Gud att jag ska predika. Men det är exakt samma som jag predikade förra söndagen. Så då vart man ju liksom så här lite förvirrad som predikant. Kan det väl stämma? Hör jag rätt? Liksom. Och då var det ju så. Då sa jag till er att tyvärr, men jag har fått samma budskap igen. Och jag försöker vara trogen Herren. Så jag får predika samma predikan igen. 2 gånger i rad. Jag bytte väl kanske bibeltext eller någonting. Men samma poäng liksom. Att komma in i tjänst för Gud. Att börja tjäna Gud med de gåvor man har. Men 3 söndagen i rad som jag skulle predika. Då frågade jag Herren. Vad ska jag predika? Och då la han samma budskap på mitt hjärta igen. För 3 gången. Kommer ni ihåg det? Och det här är predikan från den 3 gången. Och jag fick be om ursäkt till er, minns jag. Att jag ber om ursäkt, men jag har fått samma budskap igen. Men så sa jag har kollat på videon. Men jag tror att den här gången så är det bara till en person. Kommer ni ihåg att jag sa det? Och att det är någon som ska gå in i heltidstjänst för Gud. Och så predikar jag samma predikan 3 gånger i rad. Därför att jag hade upplevt att Herren talade så. Och jag började tvivla på om jag var vid mina sinnens fulla bruk. Eller om jag tappat förmågan att lyssna in Guds röst. Men jag gick på det som jag upplevde starkt. Och efter det. Det var ju då Celebre och Chantal kom fram till mig. Och sa, det där var till oss. Och nu ska vi flytta. Och så flyttade de ju ner till Knivsta. Och vi förlorade några av våra finaste ledare i församlingen. Så det var ju lite tråkigt. Och jag har känt lite dåligt samvete för det. Men de har fått komma in i tjänst för Gud där nere. Men ni som var här då för några söndagar sedan. Ni hörde ju säkert Chantal berätta hennes version av den här historien. Ska jag ta den? Så vi får höra liksom från deras perspektiv. Det var ju så här att Celebre hade gått på de 2 första gudstjänsterna och lyssnat på mig predika. Chantal var inte där. Hon var väl med barnen eller någonting. Och Celebre hade känt sig träffad av de 2 första predikningarna. Så han hade ju sagt det till Chantal. Du Chantal, jag tror att vi ska flytta och gå in i tjänst för Gud. Och Chantal hade sagt nej. Vi ska inte flytta från Härnösand. Vi har det så bra här. Vi har familj och vänner och församling här. Vi ska inte flytta från Härnösand. Absolut inte. Aldrig i livet. Men på den tredje söndagen, då var det hon som gick till kyrkan utan celebre. Och då hade hon sagt till Gud när hon gick dit till kyrkan att om Christian predikar exakt samma predikan för tredje gången i rad, då lyssnar jag. Typ så. Och vad var det jag gjorde? Så hon blev ju helt paff över att, alltså vad är oddsen att en predikant predikar samma predikan tre gånger i rad? Hon sa ju det som ett slags, liksom, det kommer ju aldrig hända. Vi ska inte flytta från Härnösand. Är ni med? Och så gör jag det när hon kommer hit. Döm om hennes förvåning när hon ser mig stå och säga det. Liksom. Och sen dessutom säga, och idag tror jag att det bara är riktat till en person. Så poletten trillade ner och hon och de flyttade. Och jag får väl be om ursäkt för det. Våra fina medlemmar. Så avslutningsvis, det jag ville få fram här är att den heliga ande faktiskt talar till oss. Och det här var ju lite väl spektakulärt. Men det var ju för att ibland behöver Gud vara övertydlig. Och framförallt kanske man ska gå in i tjänst för Gud på det sättet som Celebre Chantal ska göra. Men ändå, den heliga ande talar. Han gör verkligen det. Och han lägger saker på ditt hjärta som han vill att du ska göra för honom. Och du behöver förbereda dig på att han vill använda dig. Genom att vara rättfärdig, gudfruktig, väntande och lyssnande. Nu ska vi be tillsammans.